Tack så mycket för att jag får vara här idag med er och dela den här erfarenheten av att fira gudstjänst tillsammans och att möta de här systrarna igen. För en del av oss igen och för andra kanske lite mer obekanta. Men jag har vuxit upp med Marta och Maria. Och det är inte så enkelt alla gånger det där med att det är ett som är nödvändigt och en sak behövs. Och vad är det då? Därför att man får ändå höra att det är ju jättebra med Marta och det är bra med Maria. Och så, men vad är egentligen? Hur ska man vara? Hur ska man leva upp till allting? Det här är en berättelse med många lager. Precis som de flesta evangelieberättelserna fungerar så tar vi dem med oss in i vår situation. Och så talar de till oss utifrån det som är här och nu. Jag satt till exempel och tänkte, vem är det som är aktiv och vem är det som är passiv i den här berättelsen? Det kan ju först verka ganska enkelt att tänka att Marta har ju mycket att stå i. Hon är den som jobbar på och Maria bara sitter där. Det är Martas perspektiv. Men å andra sidan, vem är det som är aktiv och vem är det som är passiv i förhållande till gamla mönster som vi just hörde? Jo, det är Maria som aktivt bryter mönstret att följa med stora syster in i köket och sätter sig och lyssnar och deltar i ett samtal som kvinnor många gånger var utestängda ifrån. Å andra sidan är ju Marta aktiv husägare, eller vad ska vi säga. Hon bjuder hem till huset. Hon tar en initiativ och bjuder Jesus hem till sig. Det finns en aktiv längtan hos Marta också när det gäller relationen till Jesus. Och de verkar vara vänner helt enkelt, de här. Jesus, Marta och Maria. Hur skulle de annars kunna våga bryta mönster eller våga gå fram och säga, bryr du dig inte? Säg åt henne att hjälpa till. Det är liksom ganska starka ord. Det finns en relation där det finns rymd för både känslor och tankar. Det tänker jag att jag tar med mig in idag när jag tänker på den här situationen och de behov vi har. Och kanske tänker vi att ja, men det handlar ju någonstans om vår gudsrelation ändå. Kanske om bön och att bön skulle kunna vara viktigt också i vår tid. Okej, men det verkar finnas rymd för det som är jag, för det jag tänker, det jag brottas med, det jag längtar efter i den här relationen. Prövar att ta den biten med mig. Men nu vill jag ta er med lite grann på vad jag har gjort under augusti månad. Det finns en rörelse eller ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet som heter Pilgrims Walk for Future. Alltså pilgrimsvandring för framtiden. Och Ekumeniakyrkan finns med som en samarbetspartner i det. Och i år hade vi bland annat två långa pilgrimsvandringar som landade i Vadstena. En gick från västra Värmland, gränsen mot Norge, och en gick ifrån Dalarna. Och så möttes vi den 2 september. Och några av oss gick hela den där sträckan och jag hade möjlighet att göra det. Det innebar att jag var ute i 4 veckor. Jag sov på nätterna inne i församlingshem och så. Umgicks med människor, men också framförallt väldigt mycket tid utomhus, i utomhuset. Och vi gör de här vandringarna för att uppmärksamma klimatnödläge och för att uppmärksamma kriserna för biologisk mångfald. Vi lever just nu i en global värmebölja, det kanske man inte tänker på så, men sen juni, juli och augusti har varit de varmaste månaderna sedan vi började mäta om man tittar på den globala medeltemperaturen, och september ser inte bättre ut. Och när det gäller biologisk mångfald, bara en sån där sak att haka tag i. Man tror att det finns någonstans runt 8 miljoner olika arter på jorden och att ungefär 1 miljon av dem är hotade av utrotning nu. Och det som oroar, det har alltid försvunnit arter. Men takten i det hela är det som oroar. Och det är detsamma med uppvärmningen. Det går så fort och det verkar otvetydigt vara att ha ett samband med människans sätt att leva på jorden. Okej, det var bara liksom bakgrunden. Att tillbringa så mycket tid ute, mestadels på landsbygd och skogen, att vara i den där rytmen, i den där rörelsen, det gör någonting med mig, med oss, när vi är med om det. Det skalar ner livet. Det gör mig mer närvarande i nuet, inte bara som en fras utan verkligt så. Och inte minst öppnade sinnena på ett annat sätt. Lyssnandet, synen, känsel, doft och smak. Man blir känslig för nyanser. Det där gröna som flimrar förbi utanför bilrutan eller så. Det får plötsligt, det träder fram som arter, örter. Där var åkervädd och nysört. Och rölläcka då med släkt har jag lärt mig. Där fanns lysingbiet och humlor av olika arter. Det finns ett hundratal olika bin och humlor är också bin fick jag lära mig. Plötsligt såg jag på ett nytt sätt. Plötsligt kände jag och var närvarande. Och det var lite grann som att huden, ska man säga så, blev tunnare. För när jag kom tillbaka till storstan, då är det en krock. Det är så otroligt mycket ljud. Det är så otroligt många intryck. Och det funkar dåligt att vara så där öppen. Människor överallt. Fordon, och de kör något så fruktansvärt fort. Och så börjar processen åt andra hållet. Att jag börjar stänga ner och stänga av och skydda mig. För det är för mycket. Och det där sätter ju det här livet i något slags perspektiv. Vad är det? Vad är det för liv jag lever till vardags då? Om priset är att jag måste leva mera avstängd, mindre lyssnande. Är det ett lagom högt pris eller är det för högt? Vad för det med sig? Våra sinnen gör oss känsliga, kännande, medmänskliga, närvarande. Om vi inte får leva så, vad säger det om hur vi lever våra liv här? Ja, det talar åtminstone till mig och hur jag lever mitt liv. Och så börjar jag gömma mig bakom kalendern och bakom skärmarna. Man säger ibland att man är avskärmad. Jag vet inte om det är framför eller bakom skärmen man är avskärmad. Det har jag inte riktigt listat ut än. Vad är viktigt nu? Jag tror att hålla på och tänka så här. Ett är nödvändigt och göra det till en formel. Och så ska man lista ut vad det där ett är för någonting. Det tror jag är ganska svårt. Och kanske inte så fruktbart. Men att öva förmågan i att förstå vad som är viktigt nu. Och att vara tillräckligt närvarande och känslig i det som är så att vi förstår det. Alltså att inte vara så upptagen med allt det där som vi brukar göra. Så att vi inte ser vad nuet kräver av oss. Vi behöver vara kännande och lyssnande för att kunna avgöra vad som är viktigt. Vi behöver vara i kontakt med livet. Och om vi bara tar de här två syskonen och tänker att Maria åtminstone är lite närmare just där och då och förstår att det som den här stunden kräver, det är att jag blir stilla, att jag är med den gäst som är här. Därför att det leder mig i kontakt med livet. Och så vågar hon bryta mönster för att vara där. Jag tänker att det finns en utmaning och en uppmaning till oss idag i förhållande till de kriser som jag nyss nämnde. Det är ju som om vi inte riktigt är närvarande. Som om vi bara tuffar på och säger, men vi måste göra så här. Det är så mycket, jag måste vara nyttig och jag måste vara produktiv. Det är så vår ekonomi ser ut och så vidare. Vi Vi är så upptagna med de roller och de mönster som vi har vant oss in i, att vi har svårt att se och tänka att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Och då är alternativet det som också finns i Jesaja bok. När vi hör Gud säga, vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Och sedan den lite sorgliga fortsättningen, men ni ville inte. Vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Kan man känna igen att det här är en tid som behöver att vi blir stilla? Att vi lugnar ner vår liksom frenesi, vår ständiga aktivitet som mänsklighet, kanske som enskilda, för att komma till bordet, för att sitta till bord så som Maria, Jesus och Marta gör. Ja, för det är det Jesus gör. Han säger, nej, vi ska inte ta från Maria det hon har funnit. Det är du som ska släppa taget och komma till bords med oss. Vi behöver komma till bords, sitta ner, reflektera, vara närvarande för att kunna tänka nya tankar om hur vi ska leva tillsammans. Tillgång till medkänslan, tillgång till oss själva i hela vår kapacitet som människor. Ja, det är vi när vi stillar ner och skalar av. Och så är det ju det här med Kristus då. Vad är viktigt? Om vi frågar Jesus, vad är viktigt? Han får frågan ju, vad är det viktigaste budordet? Jo, säger han, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd och med hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Ja, det där med att älska medmänniskan som sig själv, det kan man kanske förstå. Men det där med att älska Gud så omåttligt, att ha det som sitt livs stora mål, det är vi kanske lite ovana vid att ändå tänka till kring och ta på allvar. Vi gör det, vi är ju här på gudstjänst. Snälla om. Men jag tror att det finns en stor hemlighet i att få vända sin stora livslängtan till Gud. Att få lämna allt det här som mitt väsen längtar efter i. Det där som gör hjärtat oroligt. Att få vända sig med det till Gud. För annars söker vi så fåfängt efter lycka. Genom överflöd av saker eller ett överflöd av arbete eller överflöd av relationer eller vad det nu är. Det finns liksom en hemlighet i det. Att vårt hjärta finner ro hos Gud. Och det är också omvändelsens möjlighet. Att som Maria välja det goda eller det bästa, som Jesus till och med säger. Att leva närmare livet. Jag tror att det här kan ge oss riktning också idag, därför att vi tappar igen bort ibland det alldeles, alldeles enkla och självklara. Hur ska man lyssna till Gud då? Var ska man söka efter Gud? Ja, Gud låter sig sökas genom sitt ord, men också i sin skapelse. Genom människor, genom små människor, dessa mina minsta som han säger ofta. I själva livet, i pulsen, i hjärtats slag, i detta att vara till, där talar Gud till oss. Tillbaka till den där pilgrimsvandringen, några reflektioner. Att först en enkel reflektion om just enkelhet, bara en observation, kanske ett par veckor in i pilgrimsvandringen, så upptäckte vi att det här med frukosten började ta längre tid. Vad var det som hade hänt? Jo, på de olika ställena där vi hade ätit frukost hade vi ju fått med oss mer och mer frukostvaror helt enkelt. Det fanns mer att plocka fram. Det fanns mer att välja bland och mer att stöka undan. Och det där födde ju också en reflektion. Alltså det där med överflöd, det tar tid på så många sätt. Det tar tid ifrån oss. Och vilken befrielse det är när det är mindre, när det är enklare. Ett sätt att översätta den här texten som var vanligt i den tidiga kyrkan, det är faktiskt att Jesus säger så här: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och plockar fram så mycket fast bara ett bröd behövs. Det är inte alls en långsökt tolkning. Det räcker med ett, säger han nämligen, och lämnar substantivet utanför. Det räcker med ett bröd. Våga enkelheten. Pilgrimmen har Hans-Erik Lindström gett 7 nyckelord. Frihet, enkelhet och tystnad. Bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Frihet, det vill säga vi kan välja att bryta mönster som hindrar livet. Enkelhet, det går att skala ner och måtta ger kraft till övers. Tystnad skärper våra sinnen, gör oss mer lyssnande. Bekymmerslösheten tar oss från oro till aktivt hopp. Långsamheten behöver vi för att hög hastighet faktiskt dödar. Andlighet, att älska Gud, att låta hjärtat finna ro. Delande, ja det är ju jämlikheten, rättvisan och omsorgen. I barnens bibel, den nya utgåvan, som barnens bästa bibel, där finns en underbar illustration just till den här texten. Är det någon som vet vad jag syftar på? Jo, Magnus nickar. Vet ni, där står Jesus och Marta med händerna i diskbaljan och pratar. Och det tycker jag också är en härlig nytolkning av den här berättelsen. Av att samtalen fortsätter, av att närheten och relationen har prioritet. Det är inte bara så att vi lyssnar efter Gud. Gud lyssnar också på oss. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att vi får söka dig. Att vi får komma som de vi är. Rationella varelser med mycket frågor och tvivel. Lyssnande och lyhörda varelser med mycket önskan och längtan. Vi får komma när vi är arga och när vi är trötta. När vi inte vet varken bak eller fram, in eller ut. Tack för möjligheten att finna vägen till livet. Vi ber för oss själva, vi som är här, men också för den värld som vi är en del av. Må vi finna vägen till livet. Amen.